Vad sitter du där och tänker nu på, mamma?
Ska jag säga på riktigt?
Säg på riktigt.
Ja, jag tänkte på Christian Gidlund.
Varför?
Därför att innan han gick bort så skrev en av mina bästa vänner ett mejl till honom. Och berättade vad han betydde för henne. Och ja, men hur hon upplevde allt som han hade delat med sig av i bloggen och så.
Mm. Skrivet helt enkelt.
Ja. Mm. Och då sa, avslutade han, han svarade såklart på det, mejlet.
Mm.
Och så sa han, gå nu ut i livet och gör det som är viktigt på riktigt och släpp resten.
Mm.
Och det kan ju vara sant. Ja, nu är vi tillbaka här i Tänkastugan.
Mm.
Viktigt på riktigt stugan.
Mm.
Det är mörkt och kväll för en gångs skull.
Ja, det är nog första gången vi har gjort det.
Visst är det lite stämningsfullt?
Det är stämningsfullt att tända ljus som fladdrar lite runt omkring här.
Mm.
Det är mysigt.
Det är helt mysigt.
Mm. Mm.
Ibland blir det lite kväll, ibland blir det lite dag. Och det är det som är skönt, vi kan liksom bestämma lite själva.
Mm.
När inspirationen flyger på.
Ja, det är bra.
Mm. Ja, men det är ju lite så att det är viktigt att man känner att man har inspirationen. Det finns ju gånger när vi har planerat att vi ska göra det. Och så är det någon av oss som känner att nej, usch, idag känner jag inte att jag skulle sitta och prata om något som är viktigt på riktigt.
Och så styr vi av det. Men en gång, kommer du ihåg, då gjorde vi det också. Fast vi var totalt ouppladda.
Mm.
Och så gjorde vi hela programmet. Och sen när vi började lyssna på det så sa vi, this is shit.
Ja, och vet du hur det vart?
Nej.
Jag satt och var så negativ över någonting. Jag var allmänt negativ. Och du satt och var en terapeut.
Ja, det var så det var.
Ja.
Och vi tänkte inte ens på det medan programmet höll på.
Nej, utan det var när man började liksom tänka på vad det var vi hade sagt. Då var det så här, nej men vem vill höra det här?
Exakt. Då insåg vi att det är ganska viktigt att vara skapligt inspirerad när man kör.
Ja.
Mm. Så nu är vi skapligt inspirerade.
Är du det?
Ja.
Ja, jag känner mig faktiskt inspirerad trots att jag har varit på ett annat jobb hela dagen.
Ja,
jag trodde att jag skulle vara lite trött. Men nej,
det är bra.
Ja, det är bra.
Mm. Jag fick ju, vi vill ju också tacka för all fantastisk feedback. Vi har fått väldigt mycket feedback på
många fina kommentarer och nästan långa brev har du fått.
Faktiskt långa brev, ja. Och det är vi väldigt glada och tacksamma över.
Mm. Och det verkar som att ni inte riktigt kan få nog av oss.
Nej.
Ni som har kontaktat oss. Och då kan man ju faktiskt surfa in på våra bloggar.
Ja.
För vi är ju ganska frekventa där.
Du är ju absolut duktigast på bloggar, ja.
Ja, jag vet. Jag är bra. Jag är jävligt bra. Nej, men där kan man ju få lite, kanske lite andra sidor av oss.
Ja.
Och kanske lite mer, jag vet inte, detaljerat.
Mm.
Ja, så jag vet inte riktigt. Mm.
Och flera sidor på något sätt.
Ja.
Det är ju dimensionen hur den är.
Ja.
Sen har ju du mycket fina bilder.
Ja, ni borde gå in på min blogg och se mina bilder.
Och bloggen heter?
Fotografjosephine.blogg.se. Jag vet, det var lite för långt när jag valde det. Men så här i efterhand så...
Så då får du säga det en gång till.
Fotografjosephine.blogg.se.
Mm.
Mm. Och var hittar vi dig? Emma. Mamma.
Livskrafter.blogspot.com.
Mm, det var lite lättare.
Det var lättare.
Mm.
Ja.
Det är mycket fina bilder där också, för det är mina.
Ja, jag snor ofta bilder.
Jag tar åt dig.
Eller du tar åt mig.
Ja.
Fast ibland tar jag några fina när jag tar fram kameran och inte bara springer kring med mobilen.
Ja, du menar dem när du ställer dig bakom en
grankvist
eller gravar ett träd. Eller? Jag tycker det är roligt.
Jag är ju en träd.
Det här är lite att du bjuder lite på dig själv.
Ja, tycker jag med. Tycker jag med.
Mm.
Jag tänkte så här, eftersom vi aldrig någonsin har ett manus.
Mm.
Och aldrig någonsin, fast faktiskt på slutet har vi inte ens bestämt ämne när vi sätter oss här.
Nej, jag tycker det är skönt.
Det är jätteskönt. Vi är ju ganska freestylande människor överhuvudtaget. Så jag tror att...
Freestyle. Rock and microphone.
Från början försökte vi ju faktiskt fösa in oss själva i en folla. Ha, inte manus, men att vi skulle ha ett ämne och så vidare. Men sen vi släppte på det där och faktiskt kör fritt. Så har det blivit bättre och bättre.
Mm.
Mm.
Och lite roligare faktiskt.
Och lite roligare, vi gör ju det här för att det är kul.
Mm.
Och för att vi vill inspirera andra.
Mm. till att ha kul.
Ja, och liksom relatera allting till sig själva. Mm. Jag tycker det är oftast det som feedbacken handlar om. Att många säger att de, det är igenkänning och att de kan liksom relatera det och applicera det på sitt eget liv.
Ja.
Och det är precis så.
Det är ju intentionen.
Alltså. Och så vill vi ju knäppa varandra på näsan lite.
Ja, det är jättekul. Ja. Däremot får jag höra väldigt ofta att de tycker att de hade velat vara med och diskutera.
Jag vet.
Man blir så involverad. Så man...
Fast för all del, ni som vill det. Kom hit ett avsnitt.
Absolut.
Vi får jättegärna höra av er. Och om ni har något fantastiskt roligt ämne. Mm. Vi är öppna för det mesta. Ja. Det här är ingen strikt podcast. Den är lite fri och levande.
Mm. Och vi den tycker, är lite som vi.
Ja, men och vi tycker väl om att interagera med människor. Ja, och skapa diskussioner och möten. Aha. Det viktigaste är ju inte att det är du och jag som hörs.
Jo. Nej då. Nej, men det har vi ju sagt från början att våran plan är ju att framöver bjuda in människor också som kan prata och dela med sig av sina liv. Med vad de håller på med. Vi har ju rätt så mycket spännande människor runt omkring oss. Men vet du vad jag tänkte nu?
Nej, jag tänker det nu. Jag blir alltid rädd nu när du säger sådär. Vad har du i görningen?
Nej, jag tänkte bara ställa en fråga till dig. Nej. Jag tänker ta en mening och som jag börjar på. Och så vill jag att du avslutar den. Och så ser vi vart det leder.
Ja, jag skiter rätt, men jag gör det.
Ja, precis. Nej, de är inte så farliga.
Ja.
Nej, jag säger så här. Jag skulle helst vilja vara...
Lite mindre tidsbunden.
Hur tänker du?
Lite mindre... Ja, men jag jobbar ju på ett jobb där jag är tidsbunden. Mm. Där jag liksom förväntas vara där viss tid. Och vara där en hel dag och gå hem en viss tid. Och jag måste...
Har ni inte ens flextid?
Nej. Det har inte. Och jag måste ju anpassa mig just nu. Mm. Har jag känt mig lite strypt av att jag känner att jag måste anpassa mig efter så mycket tider och dagar och strukturer. Jag skulle vilja vara lite mindre tidsbunden och lite mer fri och levande i min egen ordning i livet. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår absolut hur du menar.
Eller har du börjat tänka på något annat nu?
Nej, så jag funderar så. Jag tänker man som förvärvsarbetande. Alltså inte egenföretagare, utan jag tänker bara förvärvsarbete, anställd.
Man jobbar åt någon annan.
Så säljer man ju sin tid.
Ja.
Är det det som är frustrationen? Eller är, alltså förstår du, det finns ju en skillnad i, jag säljer min tid till det här företaget för att få någonting annat, som i det här fallet är fris, alltså pengar. Är det frustrationen över att ett företag har fått din tid? Eller är det frustrationen, ja, förstår du vad jag menar?
Nej, men jag hade nog tyckt att det var lättare om jag till exempel... Ja, men en sån simpel sak som att ha flextid till exempel. Att jag hade kunnat styra att man hade kunnat komma in klockan 9. Och vara där till 6, förstår du?
För då är det ju inte att du säljer din tid, då är det ju hur du säljer din tid mera.
Det är precis det. Jag skulle vilja vara lite mindre tidsbunden. Och vet du, det är inte bara jag heller. Jag har känt att min sambo och min pappa till mina barn har ju ett oregelbundet jobb. Eller vi har väldigt olika jobb. Han jobbar ju långa dagar. Halv 7 på morgonen till 7:30 på kvällen. Nätter, helger. Vilket gör att eftersom man har barn så är jag bunden till hans tider också.
Ja, absolut.
Och självklart kan man ju ta med barnen på allt man gör, men man blir lite begränsad. Det är ju ett faktum.
Ja, självklart.
Och jag känner mig nog låst av hans tider också. Alltså det är hela tidsflödet i mitt liv just nu. Förstår du?
Ja, jag förstår det.
Och sen är det här också att jag förväntas när han jobbar vara hemma. När han jobbar natt. Jag älskar att vara hemma och vill egentligen vara det mest hela tiden. Men man vill välja att vara det. Man vill inte känna sig bunden.
Nej, du har inte valmöjligheter med
Nej.
Det. Nej.
Även om jag inte fortfarande skulle vilja vara hemma.
Det här vet jag ju att du inte gillar att man säger. Men jag är ju så himla modig så jag säger det ändå. Skulle det vara skillnad om du hade tagit körkort? Så att du var flyttbar?
Nej. Ett tag kände jag så. Ett tag var jag väldigt så. Att allt skulle vara lättare om jag hade körkort. Att man bara kunde liksom ta sig iväg och... Ja, men du vet. Ja, men ta sig iväg lite på buss. Men jag är inte så bunden till det, för nu åker jag buss var som helst.
Ja.
Dit det går buss åker jag buss.
Ja.
Och jag, det är ju så många, inklusive ni, ja, i min familj,
jag visste att du
som tycker det, så synd om mig, som får åka buss. Och alla säger, ja, ska jag komma och hämta dig? Ska du verkligen åka bussen? Men jag vet ju inget annat. Jag har ju alltid åkt buss.
Ja.
Hela tiden. Och ja, jag vet precis vart bussarna går, ja, när bussarna går. Mm. Vilka som har handikappsanpassat så jag kommer upp med vagnen. Alltså jag kan ju allt det där.
Mm.
Så att jag tycker nog inte synd om mig själv för att jag får åka buss längre heller.
Nej, för det är ju därför du kallar mig för miljöboven.
Som ja, tar bilen vi ska inte prata om varför du åker bil och inte åker bil.
Nej, det är väl så.
Mm. Så att nej, ja, det fanns en tid när jag kände att det hade underlättat mycket, men nu tänker jag sällan på det.
Ja. Men om jag då går tillbaka, för jag ställde ju ett påstående att jag skulle vilja vara
mindre tidsbunden.
Mm. Det blev ditt svar.
Nej, men det var väl inte den. Var det den du fortsatte?
Jo, det var det.
Ja, men då vill jag säga vettigare saker.
För det var det jag tänkte, för nu sa ju du någonting som egentligen inte var du. Det var ju en omständighet runt dig, förstår du?
Ja,
jag trodde det
är någonting.
Men det är fritt. Tänkt.
Ja, och det var nog det som dök upp för att jag har gått och tänkt på det, ja, de senaste dagarna.
Ja, fast det är bra, för jag ville att det skulle vara spontant.
Mm.
Men det förvånade mig lite, för jag trodde att det skulle vara mer relaterat till själva duet. Nu blir det till en omständighet som ligger runt omkring dig.
Ja. Mm. Helst av all vill jag ju vara frisk.
Ja, men självklart. Att,
alltså, mer än
vad allt annat.
Ja.
Nej.
Leva tills jag är 105.
Ja.
Men ja, det var vad jag tänkte på just nu.
Mm.
Mm. Så kan det gå.
Så kan det gå.
Nu inte haspa den
på. Ska du kanske ge en sån där påstående till mig för att se om jag kan fortsätta? Mm. På en mening.
Mm, törs du?
Åh, oh, vad läskigt.
Ja. Nej, som sagt, de är inte så farliga. Eller för vi har ju ingen manus. Nej, okej. Okay, jag skriver ner några, ja, meningar här. Ja. Men vi bara droppar dem.
Ja.
Mm.
Då kanske vi kör då.
Då körde vi reflektionstystnaden där.
Ja. Ja.
De viktigaste sakerna i mitt liv.
Att jag är frisk, det behövde vi nästan inte ta. Att, men det är det viktigaste.
Mm.
Och sen är det viktigt att jag fortsättningsvis är så duktig på att känna tacksamhet.
Mm.
För det gör att jag har förmågan att värdesätta min familj, mitt tak över huvudet, mitt jobb. Allting som jag har tar jag faktiskt inte för givet.
Mm.
Så det viktigaste i mitt liv är ju min familj och att jag är frisk och att allt det där. Mm. Men om man då expanderar det lite grann, då är det att jag fortsätter ha förmågan och verkligen se rikedomen i det som inte kostar något.
För det handlar om att vara tacksam till allt det som egentligen är viktigast i ditt liv också.
Ja.
För att man kan bli ganska hemmablind och ja, ganska ja, men otacksam är väl ordet.
Ja.
Mellan marven.
Ja. När jag är väldigt trygg i mig själv och har väldigt balanserad och stabil version av mig själv, då är jag jättetacksam.
Mm.
Jag är alltid jättetacksam. Nu låter det pretto som tusan här, men jag är det.
Mm.
Men det har tagit mig mycket träning och mycket jobb med mig själv för att bli det.
Mm.
Men om jag är ute i mycket stress, har mycket uppdrag, träffar mycket människor som inte tänker som jag, det är då. För då kommer det så mycket yttre distraktion.
Mm.
Som för media och så vill ju gärna få oss att inte vara tacksamma, för vi ska ju shoppa oss och titta på en massa såpor. Och
vi ska vilja bli bättre hela tiden.
Ja, hela tiden.
Mm.
Och då är det väldigt svårt att känna tacksamhet.
Mm.
Så ibland kan jag bli lurad. Eller hur ska jag säga? Uddarna av tacksamheten skärs av.
Mm.
För jag åker med i det här mediala flödet.
Mm.
Så därför är det viktigt för mig att stänga av. Och nej, men meditera och gå hem, förstår du? Så att man blir... ha en sund kontakt med sig själv.
Mm.
Så mitt svar är att jag fortsätter att ha så pass mycket vett så att jag kan vara så pass tacksam som jag är idag.
Mm. Ja, det var bra.
Vilket konstigt svar. Men
nej, jag tycker inte det var konstigt.
Vilket tur.
Men om du inte hade haft ett jobb som frilansare eller att du hade varit egen företagare.
Mm.
Hade du valt att stänga av så många mediala kanaler som möjligt då?
Du menar om jag hade till exempel jobbat kvar på Atlas Copco? Eller
nej,
tänker du?
Nej, jag tänker om du hade slutat, om du kanske inte hade haft så mycket datortid, sitta ut på internet, om du hade stängt ner Facebook, om du hade, alltså förstår du, om du hade haft mindre skärmar och medier i ditt liv, som du inte behöver marknadsföra dig på eller vara, finnas till på.
Vad menar du då?
Som bidrar till bruset.
Ja.
Hade du valt, om du inte hade varit egen företagare, hade du valt att stänga bort
om jag inte hade behövt det i marknadsföringssyfte, menar du? Definitivt!
Ja.
För det här vet ju du redan, men det vet ju inte de som lyssnar. Definitivt. För jag känner ju att det påverkar mig i negativ riktning. Jag tycker att det är kul med Facebook, jag tycker att det är kul med Instagram, jag tycker att, att vissa sådana här grejer är kul att delta i. Men inte i den omfattning
som vi allihopa är.
Ja, exakt.
Jag tycker det är sjukligt.
Ja, det är det.
Jag tycker det blev helt sjukligt.
Så jag tror att det skulle jag nog inte göra, nej.
Nej. Nej, ibland kan jag känna sådär att det är tur att jag har barn. För det har ju gjort att jag har satt principen. Att inget telefonerande eller surfande på telefon. Jag skulle aldrig sätta igång datorn när jag är hemma med barnen. För att då begränsar man ju sig. Jag tror att vi måste börja sätta ramar för oss själva med de här apparaterna.
Men en sak till då, apparaterna och media och så. Jag tänker såpoperor. Det är ju ett märkligt fenomen egentligen. För det, man tänker så här, jag har jättemånga klienter också, och själv har jag också tänkt tanken, gud vad skönt, man kan bara sitta där och behöver inte ens tänka. Men det är en flykt, kan jag se. Det är ju en bedövning på samma sätt som shoppingen är och allt annat. Just att vi sitter och tittar på en tv där människor ingår i situationer som inte är verkliga. Och i relationer som inte är verkliga, för att vi ska slippa titta på den verklighet vi har.
Ja.
Förstår du? För att en såpopera, det är ju en konstruerad värld, så till den milda grad, för att det ska kunna bli inom situationstecken bra tv.
Ja. Undrar om du är den enda som fortfarande säger såpopera idag.
Vad heter det då?
Jag menar en serie bara. En tv-serie.
Nej, men jag menar reality, alltså. Bara dem.
Du pratar om typ Expedition Robinson.
Jag pratar om Robinson, Farmen, Paradise Hotel. Alla dem. Idol med lite grann, kan jag tycka.
Jag trodde att en såpopera var en filmatiserad tv-serie. Vad heter det?
Det kanske det är, nu när du tänker på det. Du menar typ som Rederiet, eller det kanske det är.
Eller
men det är också lika mycket. Det är ju också en konstruerad. Det är ju en ännu mer konstruerad verklighet.
För men den verkligheten älskar jag att försvinna in i. Det där älskar jag. Jag är ju en seriefreak. Och min sambo också. Det har vi gemensamt, att vi tycker om att försvinna in i andras
världar.
Som i en bok.
Men vad tror du att det fyller för funktion?
Jag tror inte att det fyller någon funktion. Jag tycker ju om det för stunden. Jag tror inte att det fyller någon funktion i det långa loppet. Absolut inte. Men det fyller väl samma funktion som när du läser en roman. Vad är skillnaden på att försvinna in i någon annans värld i en roman och försvinna in i någon annans värld i en tv-serie? Det är ju ingen alls.
Nej, det är ju ett sätt, olika sätt att ta del av någon annans värld, mer eller mindre konstruerad.
Ja.
Det är det ju. Dock tycker ju jag att om du läser en bok så får du använda din egen bild, din egen inre röst. Alltså för du läser ju själv. Du har ju din egen röst, du får ju skapa dina egna bilder. Du får ju ha din egen fantasi. Tittar du på tv eller något, då får du ju allt serverat.
Ja, de säger ju det, att man bedövar ju fler sinnen när man kollar på tv.
Ja.
Men själva fenomenet i sig att försvinna in i någon annans värld är ju samma.
Ja,
och det vet jag att du tycker om också, för du läser ju böcker.
Absolut.
Kanske inte så mycket romaner, men någon då.
Ja, och jo då, i perioder, ja. Men jag tänker ändå att hela den här tv-grejen, för vi tittar ju enormt mycket på tv. Jag tror att det är 13 år av ett liv har man gjort generellt.
Ja, och det är nog mer idag.
Och då tänker jag, vill vi verkligen sitta framför dumburken? För man har ju dessutom på forskningsnivå bevisat att våran energinivå i kroppen sjunker av tv-tittande.
Ja, det här har jag skrivit om på min blogg också. När det gäller barn också.
Ja. Fast vi inte ens tänker på det, så gör det ju det. Och dessutom, om vi sappar runt för vi tycker att programmen är sådär.
Nej, men det där håller jag med om. Och det har jag lagt ner, det vet du. I vår familj så har vi inga tv-kanaler.
Nej.
Utan vi väljer att se allting som vi väljer att se.
Ja,
så att
säga.
Vi sätter på allting. Vi har en mirakulöst underbara lilla produkten som heter Apple TV. Där man kan streama allting från en telefon.
Ja.
Och välja själv.
För då väljer man ju. Precis. Då blir det ju inte det här slötigt.
Jag skulle aldrig liksom sitta och kolla på 2007 års upplaga av Lyxfällan en gång till. För att jag inte har något bättre för mig. För det har jag ju inte möjlighet till att göra.
Men jag tänker så här också. Fyller den funktionen. Nu kastar jag ut frågor igen bara. Fyller den funktionen att vi kan hålla våra egna problem och tillkortakommanden ifrån oss om vi kan bedöva oss genom att titta på TV?
Ja, det tror jag.
Och då kan det ju vara i viss mån lite bra.
Ja.
Men också dåligt för vi vägrar titta på det som är.
Ja, det är det ju. Men det är ju fortfarande det här att man liksom går utanför sig själv.
Mm.
Vilket som vi pratade om i förra avsnittet du också uppskattar just i coachingen, att du får gå ut från dig själv och gå ner i en annan människa.
Ja, det är det jag menar, kan det faktiskt vara bra i en viss.
Precis, men jag tror nog inte att det är bra att sitta så pass mycket som vi gör idag. Jag vet inte om det är bara svenskar som tittar så mycket på TV, men som Sverige gör då. Jag tror inte att det är bra.
För lite så är det ju så här också, som vi pratade om innan, att om vi hela tiden utsätter oss för det här, alltså TV, tidning, Facebook, hemsidor, bloggar, nej men allt, reklam, vad som helst. Hur får den här inre rösten och intuitionen plats, utrymme och höras när vi hela tiden tar in yttre distraktion?
Men det får den inte.
Nej.
Det finns ju, det är ju bara meditation och flanering och göra ingentinget som gör att man får paus från det.
Det här som i Sverige är straffbart.
Ja, det är ju lite straffbart och liksom men ta tid och göra ingenting.
Ja, för det vet du, för på
tiden,
Facebook.
Ja, men tiden ska utnyttjas.
Ja, men så här ser du ju på Facebook. Då står det ju oftast: nu har jag tvättat och nu har jag gjort det här, nu har jag bakat bullar och nu var jag över till grannen och städat hans hall och sen har jag skottat upp skörten.
Ja,
nej, du måste lyssna färdigt tills du pratar klart.
Okej då.
Om du så pratar. Nu kan jag ta det lugnt.
Nu är jag
värd att vila. Förstår du? Det tycker jag man ser ofta. Nu har jag varit ute och sprungit 8 kilometer och sen har jag gjort ett gympass på 1,5 timme och nu ska jag gå ut med grannens hund i 2 timmar, så nej, sen är jag värd en timme i soffan.
Fast det så där är ju hela våra liv. Det är ju så det är. Det är ju hela tiden som målet som är fokus där och inte vägen, utan vi jobbar mycket för att få mycket pengar till för att resa till Thailand om ett halvår. Och vi städar en hel helg för att kunna sitta och njuta 10 minuter en kväll eller på söndag kväll för att se något speciellt tv-program. Alltså, det känns ju som att allting vi gör idag handlar ju om att vi ska göra bra nu för att kunna njuta sen. Göra bra nu för att kunna njuta sen. Men när den där stunden har kommit, när man ska börja njuta, då är det ju någonting annat man ska göra nu för att kunna njuta sen.
Ja, exakt. För jag tänker, det är ju, jag måste prestera för att jag ska kunna njuta.
Ja. Men om man hela tiden måste prestera för att kunna njuta, så när ska man börja njuta? När ska man börja njuta?
För jag tänker också, just det här som du sa, flanera. Nu är jag märkligt duktig på att flanera.
Ja.
Och jag gör ju ofta det, spankulera också. Du vet så här, vart är du på väg? Ingenstans. Nu har jag hund också, så att det blir ju såklart lättare att göra det då.
Jag går runt ofta och mot ingenstans.
Nej, men just, du träffar ju inte många människor. Börja fråga, jag säger till er lyssnare också, börja fråga era medmänniskor, hur ofta är de ute och planerar utan destination, utan mål, utan att göra en powerwalk, utan bara vara spankulera och flanera för att låta livet komma i fatten. För att få lugn och ro, för att få tyst på alla tankar, för att få ner all yttre påverkan. Bara
eller bara den här: när senast la du dig på sängen utan en telefon, utan musik i bakgrunden, utan en annan människa runt omkring dig, utan en TV som står på i ett annat rum? När senast? Fråga dig själv det. När senast?
Nej, men visst är det så, det tror jag. Det är ju så. Man utsätts ju för mer på en dag än vad man gjorde ett helt liv på mitten på 1800-talet.
Och det är klart som tusan att våra hjärnor blir överhettade.
Ja, vi har ju samma hjärna. Det finns ju ingen extended version.
Ja, vissa påstår ju det. Men jag tror inte på det.
Nej, jag tror inte på det. Det är samma konstruktion. Men det är ju sant. Mm. Du nämnde ju förut också det här att du tycker du har lite frustration över att du inte äger din tid så, på så sätt som du skulle vilja.
Mm.
Skulle du då, tänker jag, i motsats till det, kunna äga din tid och jobba frilans precis som jag gör?
Bara?
Ja.
Mm. Alltså vissa dagar, vissa veckor, vissa månader är jag helt övertygad om att jag bara vill det. Att det är det jag vill. Men så liksom funderar jag och sätter mig in i situationen och tittar på såna här, ja men du och andra företagare som ibland kanske inte vet om man har någon lön om 3 månader.
Nej.
Och då är det ganska skönt med småbarn och ett hus och kunna jobba 3 dagar i veckan på ett ställe som jag ändå trivs väldigt bra på. Det är inte det handlar om.
Nej, det är ju tiden vi pratar om. Det är ju inte jobbet i sig.
Nej, precis. Nej. Och när jag tänker så,
att
jag skulle vara tvungen att sitta och kanske, nej men du vet, låna pengar av någon.
Mm.
Eller att sitta och skrapa ihop. Eller att jag kanske inte ens kan äta gott kött för att jag inte har så mycket pengar.
Mm.
Då blir det ganska lätt att gå dit 8:00 och hem 5:30.
Det är det.
Mm. Och då blir jag tacksam.
Ja,
då blir jag
tacksam.
Jag tänkte säga det till tacksamhet.
Då har du ju egentligen ett bra trumfkort i fickan att ta upp när det känns motigt att vara tidsstyrd.
Ja,
faktiskt.
Ja, det är jätteskönt.
Mm.
Och då frågar jag dig tvärtom då. I de stunderna när du, om du kanske sitter och har haft mycket omkostnader i firman och inte vet om du, hur stor lön du kommer ha om 3 månader. Mm. Tänker du då att du ibland är beredd att gå tillbaka och till exempel jobba deltid?
Wow. Jag är ju en ganska egensinnig person.
Mm.
Det är viktigt för mig att äga min tid. Det är det.
Mm.
Och jag är ganska duktig på att ha tillit. För att jag kanske har framförhållning i ungefär 3 månader.
Mm.
Och det har jag alltid haft tillit till. Det kommer, det ordnar sig. Det kommer nytt. Och ändå är ju även min bransch, både inom konsten och inom föreläsningar och coaching och så, ganska periodstyrt. Inte så många som anlitar den i januari till exempel. Och det är ju inte så många som köper konst i januari för pengarna är slut när man handlar vid jul.
Ja, så är det ju.
Så frågan från början, är det värt det? Eller skulle jag kunna gå tillbaka? Jag tror inte, alltså man måste ju sätta det i relation till vad det är värt.
Mm. Ja, absolut.
Ja. Och jag är ju inte så alltså ekonomiskt penningstyrd. Det är jag ju inte. Jag är ju ingen luxuös person som
har mycket pengar. Nej, men man vill ha mat på bordet.
Men man vill ha mat på bordet och man vill kunna känna. Jag tror att det är frihet kontra trygghet.
Mm. Ja, visst är det.
Det är ju de två.
Ja, det är klart.
Så visst, när det har varit tuffa perioder.
Mm.
Så kan jag ju, då måste jag ibland tänka frihet kontra trygghet.
Mm.
För jag har ju i tidigare delar av mitt liv varit en trygghetsnarkoman.
Mm.
Det kan jag säga. Allt var trygghet. Allt som var trygghet var bra. Så jag värderade inte ens. Jag gjorde saker som jag inte tyckte om för det var ju tryggt.
Mm.
Tills jag till slut frågade mig en dag, men vänta, kan man äta trygghet? Och det kunde man inte komma fram till.
Nej.
Det var väl då jag började titta på vad tryggheten var värd. Och om det kanske var dags att börja hoppa utanför komfortzonen.
Mm.
Så jag går väldigt runt din fråga, känner jag.
Och då föddes du. Vid 37,5.
Ja, precis. Jag har tänkt deltid ibland. För att ha någon slags fast punkt. Men det skulle betyda att jag...
Men det, förlåt, jag avbryter nu. Men du gör inte som jag då. Och vänder att du blir tacksam för att du har frihet.
Jo,
i de stunderna.
Definitivt.
Ja.
Det är jag så enormt tacksam för, så att det finns nästan inte. Vet du, när det har varit bra, som under hösten gick det väldigt, väldigt bra för mig och mitt företag. Då var jag så tacksam så jag visste inte hur jag skulle kunna betala tillbaka till...
Du hade kunnat betala pengarna till mig. Det hade gått bra.
Så bra gick det inte, så jag kunde ge bort pengar.
Nej.
Men att det gick... Att det var sånt medflyt, så att jag var så tacksam så jag kände att gud, jag måste på något sätt inom situationstecken betala tillbaka, dela med mig, för jag vet ju att det finns de där ute som inte har det så bra, men också att jag är så tacksam för att jag får den här möjligheten
att få göra det här,
ja,
mer än att du får tjäna pengar på det.
Och då var det viktigt att kunna dela med sig och göra lite gratisjobb och vara lite schysst och ställa upp och du vet så.
Mm.
Dela ut lite saker på Facebook gratis. Och, nej men du vet, det var viktigt för mig att få dela tillbaka för att jag kände att wow, jag måste skapa balans för det går fort på något sätt.
Men det är fint tycker jag.
Ja, men jag gjorde det faktiskt inte för att vara fin, för att vara ädel, utan jag gjorde det för att jag var så grymt.
Nej, jag menar inte tacksam. Så att du skulle framstå som fin.
Nej. Men det var av grym tacksamhet.
Ja,
det var det faktiskt. Men jag tror inte att jag kommer att vara fast anställd på heltid igen.
Nej, det har jag också svårt att se att du skulle vara.
Ja, eller hur?
När man en gång har kommit ur ekorrhjul är det väl svårt att...
Ja, det är det.
Men då ska man ju springa in där när det rullar liksom.
Ja.
Och trycka in sig där igen.
Ja. Och jag är inte riktigt den pusselbiten. Förstår du?
Men du var nog det förut.
Ja, det tror jag. Eller också trodde jag att jag var det.
Ja.
Men jag är väldigt tacksam för alla yrkeserfarenheter jag har.
Mm.
Och att jag har ingått i så väldigt olika sammanhang.
Ja.
Och jobbat till exempel i en multinationell koncern.
Multinationell.
Ja, men och liksom se... Hur organisationer är uppbyggda och vad som händer om man har ett bra ledarskap eller om man har ett sämre ledarskap och vad det gör med oss människor. Så jag är så tacksam.
Fast jag har väl hjälpt dig i din föreläsningsroll idag också.
Definitivt. Jag hade inte kunnat vara ute på företag och föreläsa om den här organisationsförbättring och hur man...
Motivation.
Ja, motivation som individ som ingår i grupp. Om jag inte själv hade varit där.
Nej.
Eller hade jag kunnat gjort, men hur trovärdigt hade det blivit?
Mm.
Så ja, jag tycker nog att det är värt, i det stora hela, tycker jag att det är värt ovissheten. Friheten är, och tryggheten, så vinner friheten.
Ja, heja friheten.
Heja friheten.
jag måste ta upp en sak här.
Ja, spännande.
Fundera lite grann på den här veckan, tror jag.
Mm.
Det här med när man tar av sig sina lager.
Mm.
Som människa och som person och som den man är.
Specificera lite.
Ja, precis det jag skulle göra nu. Jo, men du vet, när jag, lilla Jossan, tar av mig min mammaroll.
Mm.
Alltså jag tar av mig lagret att jag ens är mamma.
Mm.
Jag tar av mig lagret att jag är en fotograf.
Mm.
Jag tar av mig lagret att jag är en partner.
Mm.
Att jag tar av mig lagret att jag... har ett annat onämnt jobb.
Okej, många lager. Ja.
Mm. Men du vet vad jag menar.
Mm.
Alla de här lagerna som man tycker gör en person.
Mm. På lagorna, skulle jag kunna säga.
Mm. Funderar du ofta på vem det är bakom där då? Eller identifierar du dig i alla lager?
Nu har jag ju...
Och det här är ju lite kopplat till prestationer egentligen.
Ja, absolut.
När man helt enkelt vem man är när man inte presterar.
Ja, jag förstår det. Det är klart att den där har sviktat. Och just i perioder när vi tittar på mitt företag, för jag kan ju bara koppla till den.
Mm.
Om jag plockar bort coachen,
mm.
och om jag plockar bort föreläsaren, författaren, konstnären och läraren, så blir det ju bara jag kvar.
Mm.
Och då får man ju, då kan det ju svikta och svaja lite emellanåt. Ja, faktiskt kan jag säga. För fast man tycker att man har jobbat så mycket med sig själv, så identifierar man sig så starkt med det man gör i alla fall.
Mm. Och det här har vi pratat om förut också.
Oh.
Och det går lite emot dig.
Det gör det, men det är också otroligt intressant för att det är också användbart.
Mm.
Men och utvecklande.
Mm.
Jag tror att man, om man tar bort alla de här pålagorna.
Mm.
Jag skulle till och med kunna drista mig till att sätta mig i ett kloster. I låt säga 5 dagar.
Mm.
Utan kontakt med omvärlden. Tyst, tyst, tyst. Och meditation och tyst.
Mm.
Jag är inte ens religiös alltså. Nej. Utan bara få vara i det här.
Det är ju ett ställe där det är lugnt.
Ja.
Och fritt från distraktion.
Ja. Vad händer då? Mm. Liksom.
Vem blir jag då?
Ja. När den här själva Emma, själva kärnan, själva källan, själva jag faktiskt får möjlighet och liksom prata till punkt, förstår du? Det har jag nog känt ett behov av mer på sista tiden än vad jag har känt förut.
Mm.
Men man måste ju också komma ihåg att Ja, jag tror inte att jag har någon mer yttre distraktion än någon annan.
Nej, det tror inte jag. Nej, jag tänkte rent allmänt.
Mm. Hur tänker du? Om du
jag tänkte på mig själv och på människor i min omgivning. Och jag tror att det väcktes också. Jag har en vän som brukar säga, eller har sagt vid flertal tillfällen, att jag, när jag går ut utan min barnvagn så är det som att jag måste skrika hallå, jag har barn, jag är mamma. Att hon liksom, ja, men det är ett lager, blir ett lager som försvinner automatiskt. För att när man går ut på stan utan en barnvagn, när man alltid har barnvagn, gör ju att man tar bort en roll, så att säga. Och då börjar jag fundera på mig själv och på många andra runt omkring, just det här att om jag tar bort alla mina lager, vem man blir där bakom, när man inte presterar. För när jag varit och tänka på det, så är det ju prestationen när man tar bort. För att vara en bra mamma är ju en prestation.
Ja, ja. Att
vara en konstnär är ju en prestation. Att skriva bra texter är ju en prestation. Förstår du?
Ja, definitivt.
Så allting i slutändan är ju att ta bort prestationerna. Vem man är då.
Vet du vad? Vi går tillbaka till självkänslan.
Precis. Det var ju det jag skulle också... vänta vad du skulle säga.
Självkänslan och självbilden.
Mer självbild,
ja,
kanske.
Och självbedömning på något sätt. Eller inte bedömning, för då är vi där och dömer runt och värderar. Utan självbilden. Så. Självbilden utan smink. Vad blir den då? Och när jag hamnar i utsatta situationer eller i diskussioner eller konfrontationer, då är jag ofta trygg, du vet. Då är jag balanserad, jag vet vad jag står och jag kan stå upp för det, eller också kan jag också vara så stor så att jag kan släppa det, jag behöver inte ens vinna ett krig, förstår du? Men ändå så kan jag känna ett behov, precis som du säger, av att stänga av precis allt.
Alla lager av dig själv.
Ja. För att liksom på något sätt komma fatt. Men som konstnär, faktiskt, det är ju ett privilegium. Så hoppar man ju ner i sig själv på ett lite speciellt sätt för att nå kreativitet, för att nå in, för att ha något att förmedla ut. För jag kan ju se konst som går, som jag upplever, som jag upplever, har jobbat utifrån och in. Ursäkta. Jag tycker att man ser att man har varit utanför sig själv. Man har tittat på vad folk förväntar sig att man ska göra. Vad man vill ha. Och sen går man in och målar det.
Ja.
För mig är det skitviktigt. Att det kommer inifrån mig. För det har hänt att jag sladdar ur där. Och försöker skapa konst som inte är jag. Förstår du? För att jag ska prestera.
Ja.
Och då blir det ju... plattfall på en gång.
Ja.
Så därför så måste ju jag på något sätt, om jag ska vara en bra konstnär
som smakar
jordgubb, smakar bra. Nej, men som skapar konst som är äkta, som är jag, som är skapat ur min kreativitet och min inspiration, då måste jag ha en kontakt med mig själv. Och den här rösten inuti som behöver ha ett utrymme. Vart det flummigt nu?
Ja, lite, men det är härligt. Jag gillar flum.
Ja.
Mer flum.
Och jag måste bara säga en sak till då.
Ja, för nu är det din podcast också. Du får många saker du vill.
Jag hade ett jättekärnfullt och jättesubstansfullt samtal med min kollega Jenny. Som jag hyr med här. Och så hennes väninna. Och då kom vi just att prata. För de är också konstnärstyper, båda två. Och då pratade vi just om det här. För hennes väninna då som var med hit. Hon tyckte det var så konstigt att jag gör så mycket konst. Och är så dålig på att vara ute och sälja det.
Tror du jag skulle säga att du gör så mycket konst och är så dålig på det?
Nej då, hon tyckte att det var fint och att det borde komma ut till fler. Och då så var vi just att diskutera om varför det är så. Och då kom jag fram till just det här att om jag skulle sälja mobilskal till exempel. För jag har ju talet skåva, det vet jag om. Så skulle jag nog kunna åka land och rike runt och prata för de här fantastiska mobilskalen som man är användbara och vattentäta och allt vad det är. Skulle kunden misstycka och tycka att det var värdelösa mobilskal, så skulle jag tänka, synd för dig, då åker jag till nästa kund.
Det når skit väl i de här mobilskalen.
Exakt, för det når ju inte mig.
Nej.
Men när jag ska ta en tavla som jag har skapat inifrån min egen kreativitet och min källa och investera en del av mig i, och så ska jag åka ut och sälja det på ett galleri eller stå på ett vernissage eller vad som helst, och riskera att få kritik, så är det ju den kritiken. Går ju raka vägen rakt in i mig. För det är ju en bit av mig jag håller i min hand.
Mm.
Därför är det svårt att sälja konst, tycker jag.
Mm.
Och det kommer ja, fram till att de också tyckte.
Det förstår jag.
Ja.
För det är ju som du säger, de kritiserar ju dig.
Exakt. Fast de inte tänker att de gör det. För de ser ju konsten.
Ja.
För det är ju en fri tolkning. För jag brukar säga att konsten skapas ju två gånger. Först av mig som konstnär. Sen av dig som tolkare. För det är ju upp till dig att tolka och betrakta vad du ser. Då skapas ju konstverket en gång till.
Ja.
Så att säga. För du investerar ju dina erfarenheter, dina tankar. Och levererar vad du ser i min målning.
Och jag tror nog aldrig att man som... när man har ett kreativt yrke eller jobbar som konstnär kommer komma till den punkten att man, nej men det skiter väl jag att du tycker att det här, att du ratar min konst, en del av mig, förstår du?
Men tror du inte att de finns? Tror du inte att de konstnärerna finns?
Jag vet inte, jag lyssnade på Nor El-Refai som är ledare med Melodifestivalen nu och ja, hon gör ju massa annat också. Jag tycker för övrigt att hon är helt fantastisk. Nämligen. Och hon berättade att hon äger ingen tv.
Nej.
Hon googlar aldrig på sig själv.
Nej.
Hon skulle aldrig kolla på kritik eller recensioner om sig själv. Om det inte är så att någon kommer fram till henne och säger någonting. Ja. Eller att hon av misstag läser en annons.
Mm.
För att hon efter så många år fortfarande blir så fruktansvärt ledsen av en liten dålig recension eller kommentar.
Mm.
Eller någonting. Lika glad blir hon ju såklart när någon kommer fram och säger att hon är fantastisk.
Mm.
Men hon blir fortfarande så ledsen efter så många år. Trots att hon vet att hon har ju en stor publik som tycker om henne.
Absolut.
Så kan det fortfarande vara den där lilla människan som skrev den där recensionen och ratade henne.
Mm.
Gör så ont så att hon har valt att ta bort allt det här.
Mm. Och sen, hon är ju också en konstnär.
Ja, jag menar det.
Ja. Man är så, ursäkta, jävla sårbar i sitt uttryck när man ska, alltså förstår du? För det är ju jag.
Ja, ja.
Och det är ju samma sak med hon, det är ju hon.
Ja, men det menar det. Alla kreativa yrken
är
ju på något sätt, ger man ju någonting av sig själv.
Ja. Men jag tänker, du har ju också ett kreativt yrke med fotograferingen.
Ja.
Hur känner du för dina verk? Alltså, värderar du dem så högt? Alltså kan du presentera, förstår du?
Ja, jag börjar bli bra. Eller nu tänkte jag
tänkte ljuga. Du ljuga?
Ja, jag tänkte ljuga. jag tänkte så här, jag börjar bli medveten.
Ja.
Så skulle jag säga. Om hur jag värderar min konst.
Och det är ju ett steg.
Ja,
absolut.
Mitt första steg var att jag började värdera mig själv när jag kände att jag hade hittat ett uttryck som var mitt.
Ja.
När jag kände att jag inte... Det finns ofantligt många fotografer idag som är jävligt duktiga också.
Mm.
Så vissa dagar känner man ju som, men vad gör jag för skillnad? Varför är jag bättre än någon annan? Tills man hittar sitt speciella uttryck. Och jag tror att det är som vilken konstnär som helst. Det tar
absolut
ett tag innan man hittar sitt uttryck.
Ja.
Innan man slutar kopiera. Innan man slutar läsa manualer för att få till det där fotot som den där fick.
Exakt.
Och när man hittar sitt uttryck, då tror jag man har lättare att börja värdera sin konst.
Och motsatsen, känner jag, när du säger det. Och blir ännu mer sårbar.
Kanske.
För då är den ju ännu mer du.
Ja.
Tänker jag.
Ja.
Men också värdera sig själv så högt. För den är ju, det är ju verkligen en egen produkt framställd av verkligen dig.
Mm.
Så att.
Och jag har ju på senare tid fått höra ofta att det som kännetecknar mina foton är att jag älskar det jag fotar.
Mm.
Och att det känns äkta.
Mm.
Att det känns som att det är livet.
Mm. Definitivt.
Nu är det ju såklart inte alltid man kan göra det med någon som beställer att nu vill jag komma med mitt barn.
Nej, det förstår jag.
Men det som jag bloggar om.
Ja.
Och det som är det jag väljer själv.
Mm.
Och det som jag ser så egentligen som min konst.
Mm.
Det är ju sånt jag älskar.
Mm. Och det är klart att det avspeglar sig i resultatet.
Precis.
Ja. För det blir ju som att man på något sätt, det blir ju en kärleksaffär med kameran och motivet.
Ja. Och jag blir så upprörd och provocerad och arg då.
Men nu jäklar.
Ja, nu jäklar.
Ja.
Nej, men man kan tycka att det kan vara sådär att ja, men det skiter väl jag i.
Mm.
Men just när människor kontaktar en och tror att det jag gör är gratis.
Ja, jag vet.
För att man har ett konstnärsyrke,
ja,
så kan man göra det lite gratis.
Det kan du väl göra lite ändå.
Ja.
Men det finns ingen som skulle gå till ABB och jobba 7-4 lite gratis.
Nej,
nej,
jag vet. Ingen som skulle göra det.
Nej.
Och fortfarande så, jag får ju ganska många sådana förfrågningar, speciellt om jag vill ha reklam i utbyte. Och ja, jag blir fortfarande lika irriterad. Vad är det som får dig att tro att det här jag gör, som dels är fantastiskt, för jag tycker att det är fantastiskt.
Det är det.
Vad är det som liksom får dig att tro att det här skulle vara gratis?
Och vad tror du om det då?
Ja, men det är väl jag som sänder ut de signalerna, jag vet inte.
Du tänker att du har inte värderat dig tillräckligt högt så att de inte kan värdera sig dig?
Kanske.
Lika högt.
Kan det vara.
Men jag tror också att det är ett, precis som du säger, ett konstnärligt fenomen. Det pratar jag faktiskt också med.
Att det, ja, men det är väl, är inte lite för att det är kanske inte riktigt ett erkänt yrke.
Nej, viktigt på riktigt.
Viktigt på riktigt.
För mig är det ju det som är viktigt på riktigt.
Men det där kan vi inte gå in på.
Nej, det går inte. Men jag tror att det är så. Ja. Jag tror att man tycker att det är ju inte det här regelrätta samhällsmallsjobbet.
Nej. Och det är de människorna som blir provocerade när man säger att man inte passar för ett 7-4 jobb.
Jag vet.
För det finns många som blir det.
Oh ja. Och de får bli det om de vill. För så känner jag. Så känner jag verkligen idag. De får bli provocerade. Det gör inte mig så mycket.
Nej.
Men jag känner igen det. Jag gör ju de här konststycken för 120 kronor.
Ja. Men, som är ju egentligen ett tryck. Det är inte så att du har målat det.
Nej. Utan jag har ju målat original och tagit fram en kollektion med tryck för att vem som helst som inte har så mycket pengar ska kunna köpa de här. Det finns en hel kollektion. Det är säkert 15 motiv. När de sen tror att en originalmålning på 1x1 meter har samma pris som jag har investerat kanske
en
bredygn, ja, exakt, på att måla, så tror man att man kan få den. Jaha, kostar inte den 120 kronor?
Ja.
Då vet jag inte ens hur jag ser ut i ansiktet.
Nej, men då, ja. Ja. Blir du irriterad? Eller har du släppt det nu då?
Jag kan bli jätteirriterad. Jag har lärt mig att tackla det. Men det gäller ju att man är balanserad själv när de där konstiga kommentarerna kommer. Men man får ju vara sin egen gränsposering in till sig själv och sitt eget värde.
Ja, för det är det jag menar.
Ja.
Kan du ibland känna att är det jag som har sänt ut att det här inte är exklusivt? Eller att jag definitivt är exklusiv? Eller original?
Ja, definitivt. Ja. Jag kan tänka så. Och jag tror att det kan vara så också.
Delvis,
såklart.
Sen finns det människor som har den här inställningen.
Ja, och som tycker att det kan du väl göra lite med en hand. Men ja, det är ju bara att inse att det är så. Alltså att en del tänker så.
Ja.
Och det måste de ju på något sätt få göra. Ja, fast det är spännande.
Ja, det är ju där det gäller då. Och har kvar tilliten till att ens konst är värd något.
Ja.
Att det man gör är bra.
Och jag tycker att konst är livsviktigt och viktigt på riktigt. För det är ju det som skapar kommunikationen som språket är för snävt för att klara av. Är du med?
Ja.
För språket blir ju ibland för snävt för att skapa länkar mellan människor.
Ja.
Då kan musik, teater, foto, konst, målar, konst, skulptur
skapa broar.
Ja, exakt. Och länkar oss människor emellan som inte språket räcker till.
Ja.
Så är inte det livsviktigt så vet jag inte vad som är livsviktigt.
Nej, jag vet. Jag har varit lite fnissig här. Jag kom att, när du sa broar så kommer jag att tänka på ett av våra första
avsnitt.
När du lite enkelt skulle berätta.
Aha.
Om när du hade gått på bio med min lilla syster som är
Olivia,
ja, som fyller 20 år. Och du skulle, men berätta själv vad det var du sa. Vi var ju lite obekväma i det här och var
och du var
väldigt formell och lite pretentiös.
Jag var mycket pretentiös och väldigt formell. Jag var inte alls bekväm med att sitta med mick framför mig.
Dra hela det här uttrycket om det var egentligen så här, du skulle säga att
ni hade varit på bio.
Ja, två olika generationer tyckte om samma film.
Ja,
och då skulle
jag tror, jag kommer inte ens ihåg vad det var film. Men det var ju oviktigt.
Ja.
Var det Känningens sorg? Nej. Nej, det var en film som både jag och Olivia tyckte var väldigt bra. Så skulle jag säga det. Och jag blev så formell så jag sa, det är viktigt med kulturella evenemang som bygger broar mellan generationer. Det var så långt ifrån mig som det gick.
Alltså det där skulle du aldrig säga.
Jag vet.
Men jag tror vi tog bort det också. Det
var vi gjorde om det för efteråt.
Ja, för du höll på att skratta ihjäl dig.
Ja, för grejen att jag hörde knappt vad du sa. Nej. Alltså jag förstod knappt vad du sa.
Ja, så kan man också göra när man vill svänga till sig och vara lite finare än vad man
är. Ja, jag tror vi blir mindre och mindre
pretentiösa. Det tror jag. Eller jag vet att vi är det, för det här är ju som om, alltså det här är ju samtal som vi skulle kunna sitta och ha fast det inte är en mikrofon.
Mm.
För så här låter det ju när vi pratar.
Ja, men det var väl därför vi startade den här.
Ja, absolut. För att människor ska kunna känna att de nästan sitter, att vi sitter nästan hemma i deras köksbord.
Ja. Precis.
Så 1, 2, 3, akta er så sitter vi hemma vid ert köksbord. Ja. Ja, tycker du att det börjar bli dags för oss att runda av?
Mm.
Mm.
Det tycker jag.
Ska vi lämna med något ord på vägen eller vill du sjunga en sång?
Sluta vara pretentiös.
Ja, precis. Ja. Jag har inte förberett något.
Nej, men det är du som är bra på att förbereda orden.
Jag vet.
Mm.
Men det har jag inte gjort.
Vad tänkte vi där?
Jag tar ett som
ur din bok?
Ja.
Ja, ta ett ur din bok.
Ja.
Ni kan ju reflektera medan hon bläddrar.
Nej, jag tar baksidan.
Ja, du gör det.
Ja.
Bra idé.
Låt inte livet köra om dig på raksträckan medan du sysselsätter dig med att leta efter den så kallade lyckan. För lyckan, den är här. Lyckan är du. Och du är underbar. Precis som du är.